Ja, kära lyssnare och tittare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Curiositetspodden. Idag har vi också en gäst och jag får hälsa Bo Dahlin hjärtligt välkommen.
Tackar.
Och jag som har lite sådär narcissistiska drag och tror att alla känner mig brukar inte presentera mig, men det är Horst Henrik Liljeström alltså. Vilket Daniel som inte här brukar påminna om. Och så är det Erland mitt emot.
Ja, och jag heter Kornfeldt med efternamn. Och vi brukar alltid då som sedvänja ha att påminna om att det här är en podd som fungerar så att vi står för våra egna uttalanden. Och är väldigt tacksamma för återkopplingar och feedback på mail, curiositetspodden@gmail.com. Eller så kan man gärna ta kontakt via Instagram eller Facebook där vi också finns. Så det uppmuntrar vi och uppskattar. Och jag tänker att vi kanske börjar med att Bo, du är professor, eller egentligen före detta professor nu för tiden, i pedagogik. Att vi får höra lite grann vem du är och hur du har kommit att syssla med pedagogik.
Mm. Ja, vem jag är, det är väl den stora frågan egentligen existentiellt sett. Mm. Jag kommer ihåg att jag var på väg hem från skolan en gång i 15-årsåldern. Och det var, vi skulle flytta, min familj då skulle flytta från Tallkrogen till Bromma.
Kända Waldorforter då, för
ja, just det.
Martinskolan och Kristofferskolan i Stockholm.
Men de kände jag inte till då. Utan jag tänkte, ja, det är synd att vi ska flytta nu när jag liksom har skapat mig ett nätverk här. Jag har mina kompisar och liksom sådär, som vet vem jag är och så. Och sen så är plötsligt så kom den frågan igen, liksom, vem är jag egentligen? Och det var som det öppnade sig en avgrund liksom, inuti mig för ett ögonblick bara. Och sen slog jag bort det. Men den upplevelsen har liksom varit med mig hela mitt liv. Och kanske var det den som bidrog till att jag hamnade i pedagogik. För att för min del så handlar ju pedagogik inte bara om skolan. Utan det handlar ju om människans lärande och utveckling och överhuvudtaget. Och lärande och utveckling sker på många olika sätt i många olika sammanhang. Och inte minst är det ju en existentiell fråga som man på något vis bearbetar hela sitt liv undermedvetet kanske. Vem är jag egentligen? Det är ju lättare att svara på frågan vad är jag? Vad är jag? Vad har jag gjort för något? I och för sig tar ju det väldigt lång tid att berätta allt jag har gjort. Men
vi har tid, ska jag säga.
Ja, vi har tid. Ett par timmar.
Ja, om vi vill.
Men om vi börjar i den ändan då, som du sa, att jag är pensionerad professor i pedagogik från Karlstads universitet i Värmland. Så att jag har ju alltså tillbringat större delen av mitt liv faktiskt i Värmland. Jag flyttade dit ifrån Stockholm på det glada 70-talet under den så kallade gröna vågen. Det var ganska många unga människor av en viss typ, på att säga, som köpte sig gamla gårdar, bondgårdar, små bondgårdar ute på landet och bildade kollektiv och levde tillsammans. Och jag var alltså med i en sån grupp som köpte en liten gård och skulle ska vi säga, bygga ett nytt slags liv baserat på en andlig lärare eller en andlig skola som kom ifrån en man som heter G.I. Gurdjieff. En kristen esoteriker, mystiker, som hade en skola i Berlin, ett institut i Paris på 40-talet, och sedan gav upphov till olika grupper som fortsatte hans arbete då. Och det i sin tur hänger ju samman med att jag då vid 20-årsåldern började läsa, söka, läsa andlig litteratur, och intresserade mig helt enkelt för olika andliga traditioner och andlig utveckling och meditation. Det här var ju då den tiden när The Beatles åkte till Indien och träffade den här Maharishi Mahesh Yogi, eller vad han hette, och lärde sig meditera. Mm. Så det var ju mycket som hände där i slutet på 60-talet i samband med den så kallade hippie-rörelsen som påverkade mig och gjorde att jag började läsa sådana här.
Skulle du betrakta dig själv som hippie på den tiden?
Ja, jag försökte väl i alla fall vara hippie, men sådär lite på skoj så att säga. När jag ser på det nu efteråt så tänkte jag inte då, utan jag tänkte att jag tänkte att jag var hippie. Mm. Men det gick inte så djupt liksom. Så att jag som en del har ju liksom fortsatt den resan ända in i dessa dagar. Ja. Liksom. Så. Men som sagt, jag har ägnat mig mycket åt att söka olika andliga vägar. Samtidigt, och i åren mellan 20 och 30, alltså hela 20-årsåldern, så ägnar jag mig åt att jobba lite grann, resa väldigt mycket, jobba lite grann och resa väldigt mycket, och läsa på universitetet inemellan också. Så att jag tog min filmag, heter det då, med huvudämnena matematik och filosofi. Så jag hade gymnasiebakgrund då på reallinjen, som det hette, där man läste naturvetenskapliga ämnen och matematik. Och det är jag väldigt glad för att det innebär ju en viss tankeskolning så att säga, att studera matematik framför allt. Så det tycker jag att jag har haft nytta av, även om jag totalt har, alltså, nu för tiden kan jag ju ingen matematik alls av den sorten, men det har det någonstans. Och anledningen till att jag hamnade då i pedagogik som sista ämne så att säga. Jag började med matematik och fysik, och sen gick jag över till filosofi, för att jag, när jag tröttnade på alla matematiska formler, så tänkte jag att filosofi måste vara mer intressant, när man liksom verkligen går på djupet med de riktiga frågorna. Mm. Liksom. Men det visade sig att den filosofiskola som dominerar i Sverige då, och väl gör fortfarande nästan helt och hållet, det är ju den analytiska filosofin, som det kallas. Och där försöker man ju då sätta allting på logiska formler, alltså göra om alla påståenden till logiska formler, så att det blir liksom igen någon slags matematik av det. Så att då slutade jag läsa filosofi också, och undrade vad jag skulle göra, vad jag skulle bli för någonting, tänkte jag ju lite grann på ibland då, även i 20-årsåldern. Och så tänkte jag att jag skulle bli folkhögskollärare. Och sökte in på folkhögskollärarutbildningen i Linköping, som var det enda stället som hade folkhögskollärarutbildning. Jag kom inte in där för det var väldigt söktryck. Så då tänkte jag, om jag läser pedagogik så kanske jag kommer in där nästa gång jag söker. Och sen upptäckte jag att pedagogik var ett väldigt öppet ämne. Jag upptäckte väl just detta som jag sa förut. Alltså pedagogik handlar om mänskligt lärande och utveckling. Och detta kan man se på ur väldigt många olika perspektiv. Vad som påverkar människor, vad som får människor att lära sig, vad som driver mänsklig utveckling och så vidare. Det var ett väldigt öppet ämne, så att, och viktigt också dessutom. Så att när jag kom upp i 30-årsåldern och började känna att det var dags att göra någonting mera konkret, eller så, inte bara hoppa runt och testa massa saker, så bestämde jag mig för att göra akademisk karriär helt enkelt i pedagogik. Och då, eftersom då hade jag hittat min fru i Karlstad och vi hade bildat familj, och då började jag läsa pedagogik igen i Karlstad istället. Och kom in på forskarutbildningen i pedagogik i Göteborg. Det var Göteborgs universitet, för då var det Karlstad högskola. Och högskolan har inga forskarutbildningar, det är bara universitet. Mm. Så det var hur jag kom in på det. Mm. Det var en lång historia, sen kan jag berätta hela mitt liv efter det också. Men...
ja, jag tänker att det är ur vårat perspektiv. Vi vill ju gärna vara så att säga, en antroposofipodd. Mm. Så det är väl klart att man nappar ju direkt på det här med mänsklig utveckling. Mm. Och det är väl frågan hur du kommer in just på ett antroposofiskt spår. Waldorfpedagogik antroposofiskt som ett sånt koncept att förstå mänsklig utveckling. Ja. Jag antar att det ligger en bit ifrån den normala akademiska uppfattningen om hur man närmar sig den typen av frågor.
Mm, visst. Jag kom ju in på antroposofin först egentligen, och sen därefter Waldorfpedagogiken. Och att jag kom in på antroposofin, det har att göra med min personliga sökande, så att säga, det andliga sökandet. Och det var då i mina början på 30-årsåldern, eller 30-åren. Så då fanns det ett ställe i Rättvik som hette Meditationsgården i Rättvik. Som hade, ja, det var en kristen stiftelse som ägde det här, en retreatcentrum, men där var också jag kan inte historien i detalj, men på något vis var inblandat en professor i religionspsykologi, tror jag, Hans Hof, jag vet inte om du känner igen.
Jag har bara hört namnet just där i samband med Rättvik.
Han var med och startade liksom en meditationsretreat där vid den här meditationsskolan. Och han var också lärjunge till en japansk zenmästare i Paris som hette Deshimaru. Så det var zenmeditation som han introducerade, som många kristna också tog upp som en teknik för att meditera, men då inom en kristen ram. Men till denna meditationsgård i Rättvik så kom då en fransman som hette Jacques Dropsy, som Hans Hof hade träffat i Paris. och bjudit in att komma till meditationsskolan och ha kurser där. Och han hade kurser i meditation och i tai chi och i en del andra saker med mera psykodynamisk terapeutisk inriktning. Och han var en väldigt unik person i sin kompetens, för att han hade dels på den kroppsliga nivån, han hade deltagit i läkarutbildningen frivilligt liksom utan att ta någon examen, men bara för att följa anatomikursen för att lära sig kroppens alla muskler, hur de sitter och fungerar. Så det kunde han på sina fem fingrar. Och han hade gått igenom psykoanalys själv. Så han hade liksom inblick i de positiva sidorna av psykoanalysen. Det är ju ett väldigt känsligt område, men han hade i alla fall klarat upp en hel del av sina egna personliga hang-ups, så att säga. Och det är ju någonting som också är viktigt att tänka på i andliga sammanhang. Alltså i vissa buddhistiska rörelser så brukar man tala om spiritual bypassing. När man så att säga hoppar över sina eventuella psykologiska neuroser och konflikter och trauma. Man liksom bypass allt det där och liksom går direkt in i det andliga. Med lite, det kan ju ofta slå fel så att säga när man struntar i sina personliga psykologiska problem. Så det hade han gått igenom, och sen hade han varit 3 år på ett zenkloster i Korea, som man då kan kalla för den andliga missionen. Han hade ande, själ och kropp liksom väldigt klart för sig. Och jag ställde någon fråga till honom någon gång. Jag kommer inte ihåg vad det var för fråga jag ställde, men han svarade då att du bör läsa Rudolf Steiner. Och då protesterade jag först, för att jag hade faktiskt läst någon bok av Rudolf Steiner för kanske tio år tidigare, liksom. Det var något som handlade om Kristus som solanden och så vidare. Jag tyckte det där var väldigt flummigt liksom. Så att jag sa det att, nej men Steiner är ju så, jag kommer inte ihåg vad jag sa, men andemeningen var att han är ju så flummig. Han pratar om väldigt konstiga saker liksom. Men då lyckades han reda ut de där flumheterna liksom, och han pekade på likheter med de gamla vedaskrifterna som jag uppskattade liksom, Upanishaderna och så, att det, där man talar om pralaya, den här kosmiska upplösningen av allting och så. Att det är ju det som Steiner pratar om också, fast han använder inte det ordet. Så att jaha, tänkte jag, det var ju intressant. Men sen så hade jag en invändning till, och det var liksom att jag har träffat en del människor som är antroposofer, och de är ganska konstiga alltså.
Ja, det är väl en sanning som består. Ja.
Men då sa han bara, go to the source. Alltså, läser du då Steiner, bryr du inte om antroposoferna liksom.
Det var väl ett klokt råd.
Ja, det var det. Så att det var så jag började läsa Rudolf Steiner, och inte bara Steiner utan en del andra, alltså vad heter det, andra antroposofer också, bland annat en bok som heter Man or Matter på engelska utav Ernst Leers. Det känner du till? Den redde ju ut de goetheanistiska grunderna för antroposofin, kan man säga, väldigt klart och tydligt. Och eftersom jag hade den här naturvetenskapliga ådran i bakhuvudet, så insåg jag ju liksom att ja, men det här är ju inte flum, det här är ju liksom, det här är ju vetenskap. Så på den vägen ner höll jag på att säga, så att det var så jag kom in på antroposofin. Och sen följde ju sig naturligt att gå vidare till Waldorfpedagogiken, eftersom jag redan var pedagog. Mm. Så gick det till.
Men om du tittar idag så alltså med perspektiv på de här upptäckterna, vi har ju haft det uppe i några poddar förut, just den, hur ska man förstå att andevetenskap är en vetenskap när det ju inte sysslar med det som man traditionellt kallar för vetenskap?
Mm.
Alltså, jag frågar egentligen mer om du kan lägga ut texten kring den här frågeställningen. Hur kom det sig att det för dig kändes självklart att det här är ju vetenskap?
Mm.
För det tänker jag att det är många av oss som skulle behöva någon slags handledning i det här.
Mm.
Därför att det är ju väldigt vanligt idag just att man hamnar i flumfacket. Alltså antingen att det bara är påhitt,
mm,
eller det går inte att förhålla sig rationellt till något esoteriskt.
Nej, men jag tror att det har att göra med begreppsklarheten. Alltså att det är i den här boken av Ernst Lier så tar han ju upp Goethe och Goethes vad ska man säga, Goethes respekt för matematik, trots att han inte alls var matematiker,
mm,
i kvantitativ mening. Men Goethe talar ju om, och många andra filosofer också, Novalis är ju en annan filosof, som Novalis säger till exempel, den som inte tar en matematisk bok eller läser en matematisk bok med samma respekt som han läser Bibeln, han förstår inte vad matematik är.
Mm.
Och det är ju liksom nästan chockerande, va? Men eller gudarnas liv är matematik, säger han också. Men det handlar om matematik i kvalitativ mening. Och det är ju liksom den här begreppsklarheten som gör att man kan tänka ett steg i taget, och varje steg man tar är liksom själv genomskådligt, alltså transparent, med syfte på klarhet, alltså.
Mm.
Man tar, precis som man gör i ett matematiskt bevis, så tar man ju bara nästa steg när man är helt klar över att det följer, liksom. Mm. Man kan överföra den bilden, mm, till ett tänkande rent kvalitativt i begrepp,
mm,
men som har samma klarhet, liksom.
Och jag tänker, alltså, för mig då som icke-naturvetare kan man säga, så är det ju spännande, om jag då får kalla dig för expert eftersom du har en akademisk bakgrund både i matematik och filosofi, så har du ju, som du sa, övat i den här klarheten i tänkandet. Det är väl där så att säga, som den populärvetenskapliga synen på andevetenskap på något vis begränsar sig själv, eftersom man inte gör de här tydliga stegen i tänkandet.
Mm.
Och jag upplever väl att om man läser många, inte minst grundböcker av Steiner, så är det väl ungefär en konsensus mellan dig och Steiner i det här förhållningssättet.
Mm.
Alltså att det rationella tänkandet, där det ena steget bygger på det andra, och där man kan se det,
mm,
som en slags klar. För då har man ju eliminerat något som man kan kalla för flummigt. För det flum går ju på något vis ut på att man inte tänker så.
Mm.
Och det väl kan jag uppleva en för min egen del också, en slags trygghet i förhållande till antroposofi. Att jag kan inse nödvändigheten av, om jag accepterar det första för min del redan i sinnevärlden, så kan man komma till nästa steg som då nödvändigt följer på det. Mm. Och så kan man bygga upp någonting även när man kommer till de mer komplicerade esoteriska frågorna, som jag inte på det viset har en egen erfarenhet av.
Mm.
jag tänker på hierarkier eller reinkarnation och karma. Mm. Men att den tankemässiga nödvändigheten ändå på något vis gör att det måste vara så. Mm. Som en slags ingång. Mm. Så det är ju intressant.
Jag tänker om vi stannar bara lite grann kring det här med matematiken. För jag har, alltså det gick upp för mig ganska nyligen att alltså matematik har jag då alltid förknippat som att ja, men det är liksom en grundsten i naturvetenskapen. Men samtidigt så matematiken är mycket äldre än naturvetenskapen. Och alltså matematik är ju väldigt, eller det är ju metafysiskt tills man börjar tillämpa det i praktik så att säga. Mm. Det tänker jag, det har väl någonting med saken att göra så att säga.
Ja, det är ju det. Det är ju som du säger. Så att, matematik är metafysik. Eller det är gudarnas liv som Novali sa.
Ja.
Men sen så är det ju nivåer som du säger också. Alltså det är klart att man kommer till en gräns där man inte längre själv kan hänga med kanske i de här tankestegen liksom. Vad det nu kan bero på att man har inte liksom motsvarande varseblivning utav motsvarande realiteter, utan när det bara blir, ja, om det bara blir ord liksom, då tappar man ju själv den här vetenskapligheten.
Hörst, den är ju ganska tydlig. Jag läste det nyligen apropå reinkarnation och karma, där han uttalat säger man kan inte tillämpa det vanliga rationella tänkandet som kunskapsmetod vad det gäller reinkarnation och karma. Uttryckt bland annat som att det man inte tar med sig efter döden, det är alla kloka tankar och vetenskaplighet, säger han till och med. Utan det är förmågor, drifter, begär och viljeshandlingar. Det är det som finns kvar. Så att man behöver så att säga bege sig in i ett annat område av kunskapande för att kunna komma vidare. Mm. Så det tänker jag är en sån här gräns. Alltså sinnesvarseblivningen, för den delen naturvetenskapen. Om man stannar vid naturvetenskap som sinnesvarseblivning, så är det en gräns. Mm. Som begränsar möjligheten redan att komma in i matematik, tänker jag. För så tycker jag, alltså jag kan uppleva den gränsen i mig själv. Att om jag vill förstå matematik på samma vis som jag vill förstå hockeyregler eller en golfsving, så går inte det. Så jag kommer inte till den högre matematiken, utan då får jag begränsa mig till procenträkning och bråkräkning och de fyra räknesätten. Så där någonstans upplever jag den här gränsen.
Mm. Men du kan komma en liten bit utanför eller bortom sinnevärlden. Så länge du hänger med i begreppen så att säga. Mm. För att den högre matematikens begrepp är ju rent osynliga så att säga. Mm. Men de är ju ändå begripliga. Mm. Så att det finns någon nivå utanför sinnevärlden som man fortfarande kan tänka rationellt. Ja.
Och jag tänker ungefär som du säger, det är ju där någonstans som man kommer in i att kunna hantera esoteriska eller andliga frågor. Mm. Därför att om man följer det medvetandemässigt för sin egen del, så kan man iaktta den här gränsövergången. Ja, nu har jag passerat stadiet av det jag kan verifiera med sinnesiakttagelser. Mm. Men det är fortfarande ju helt klart att jag tänker rationellt. Mm. Alltså att jag inte sitter och hittar på geometriska funktioner eller matematiska funktioner. Mm. Och inte minst går det ju att verifiera för någon annan kan göra samma sak och komma till samma resultat. Mm. Att det blir någon typ av styrka som jag kan tänka mig, eller för min egen del också är tillämpbart på frågan om änglar eller reinkarnation. Mm. Alltså det finns ju många som inte har lärt sig men som kan tänka att det där verkar vara rimligt. Mm. Att det är så ett sätt att hantera. Ja. Det är ett spännande tema på något vis att och jag tycker det är extra spännande för att en person som har en så pass gedigen bakgrund i den här tankesfären, det blir lite annorlunda än när jag säger sådana saker som inte har den bakgrunden. Mm. Sådär känslomässigt i varje fall. Mm. Men vi kanske, jag tänker det är lite intressant hur det här går att tillämpa på pedagogik. Mm. Alltså var, om vi ska göra den här typen av process vad det gäller mänsklig utveckling som du var inne på. Och du sa också att ja, först antroposofi och sen Waldorfpedagogik. Det är också en lite sån här knäckfråga idag. Därför att jag kan uppleva att mycket är tvärtom.
Mm.
Först uppfostran eventuellt med pedagogik, men antroposofi behövs inte för det. Det går lika bra utan.
I Waldorfskolan? Eller?
Ja, jag är kanske lite hård, men jag upplever att det finns sådana tendenser om man tittar i den antroposofiska rörelsen idag. Mm. Alltså att man nöjer sig med det som är verifierbart, inte minst ur ett myndighets- eller akademiskt perspektiv.
Mm.
Och tar inte det här nästa klivet tankemässigt.
Mm.
Vilket ju skulle på något vis leda till att en nödvändighet av att barnets, ungdomens, människans utveckling nödvändiggör den typen av pedagogik.
Så det är väl att tillämpa då det här andevetenskapliga tänkandet. När att ha den så att säga tankedisciplinen när man, nu har vi ju inte Steiner tillgängligt tyvärr i live.
Mm.
Utan vi måste läsa vad han sagt.
Mm.
När vi gör det liksom att ha den disciplinen när vi läser, att liksom försöka klargöra de grundläggande begreppen och hur de relaterar till varann. Och sen hur de relaterar till konkret till praktiken. Och där ger ju Steiner en viss hjälp när han talar om didaktik och metodik. Liksom. Då ser man ju sambandet eller relationen till det mera metafysiska, alltså de här det själsliga och det andliga helt enkelt som han beskriver. I allmän människokunskap. Den boken är ju då de föreläsningar han hade på morgon, de handlade om det här andliga, själsliga, och sen på eftermiddagen så blev det mer konkret, handfast.
Mm.
Men relationen ser man ju där då, så att man kan, man undrar när man läser första föredraget till exempel hur han, vad menar han med att barn, det första eller det viktigaste barnen måste lära sig när de börjar skolan, det är att andas. Liksom.
Mm. Det stöter man ju på som Waldorfpedagog. Det förefaller ju som att andas är något som går av sig själv.
Ja, precis.
På vilket vis måste man lära sig det?
Mm.
Jag vet inte om du vill lägga ut texten kring den frågan.
Nej, jag är inte kapabel till det. Alltså, Min bakgrund är ju inte som, jag har ju ingen erfarenhet av Waldorfpedagogik konkret egentligen. Jag har inte gått i Waldorfskola själv, jag har inte undervisat i Waldorfskola. Det enda jag har gjort är att jag har varit med och gjort en utvärdering av svenska Waldorfskolor. Men det är nog helt annat.
Mm.
Så att,
men det är ju ett intressant spår om vi slår in på det istället. Hur såg den ut? För det är väl intressant, tänker jag, idag. Hur ska man värdera Waldorfskolan? Alltså har den något berättigande i skolsverige? Eller vad bidrar Waldorfpedagogik eller antroposofi med?
Mm.
Var det något som utvärderingen sysslade med som fråga?
Inte direkt, men indirekt kan man väl säga. Att det finns där. Alltså vi fick ju, det här gjorde vi ju då runt början på eller i mitten på 00-talet. Vi fick ju ganska många, fick ju några miljoner från Kempe Karlgrenska fonden. Det var ju inte bara jag, det var ju Agnes Nobel och Ingrid Liljeroth också.
Mm.
Och de frågor vi skulle undersöka, de föreskrevs ju så att säga av Kempe Karlgrenska fonden när de gav pengarna, och att det här vill vi att ni undersöker. Så att vi hade inte så mycket inflytande på det, men det var okej, för det var väl bra frågor i och för sig.
Som var?
Ja, om jag nu kommer ihåg alla. En fråga handlade om hur många hur stor det andel av Waldorf studenter går vidare till högre studier. Och det var väl med anledning av att regeringen hade något slags program som gick ut på att minst hälften av varje generation ska gå vidare till högre studier.
Okej. Och hur utföll undersökningen?
Ja, den utföll så att minst hälften av alla Waldorf-elever gick vidare till högre studier. Mm. Förr eller senare. Mm. För det beror ju på också hur lång tid efter studentexamen ska man räkna. Liksom. Ja. Men, och där var ju grejen att det fanns en ganska stark tendens att Waldorf-studenter tog så att säga ledigt från skolan i några år. Mm. Innan de hoppade på högre studier. Och det är ju ganska sunt, tycker jag. Mm. För att...
Men det är ju som faktum då väldigt intressant. Mm. Eftersom ju det, apropå flum, ju lätt hävdas att när, om man ska komma någon vart här i världen så ska man inte gå i Waldorfskola. Möjligtvis om man ska bli konstnär eller snickare. Mm. Så då är det väldigt intressant att det är undersökt att mer än hälften går in i en akademisk utbildning. Mm. Tänker jag.
Förr eller senare. Mm. Mm. Visst. Nej, jag tycker det är, och det är ju också något som, jag vet inte om Steiner säger någonting om det, men han, Bernard Lieveschood, eller han heter, han skrev någon bok om det här med att utvecklas som barn och vuxen, och han menar att just i åldern mellan 20 och 30 så bör man ägna sig åt det som jag gjorde. Och du också. Mm, mm. Att hoppa runt och undersöka livet, liksom världen. Vad finns det för saker som pågår överallt? Och lära känna sig själv i den processen. För att sen när man är 30 kunna liksom bestämma sig för att det här är det som passar mig. Liksom. Mm. Det är ju en katastrof att man går direkt från gymnasiet in på en lärarutbildning till exempel. Mm.
Ja, vi var inne på det i ett föregående poddavsnitt med Erik Norlin, just hur lärarutbildningen skulle behöva rekonstrueras. Mm. Och det här skulle ju då möjligtvis kunna vara ett sådant bidrag till en idé. Mm. Alltså någon form av lärlingspraktikanterfarenhet som är nödvändighet för intaget till lärare. Jag kan nog personligen föreställa mig att det skulle bidra till en förbättring. Mm. Om man hade en lite bredare erfarenhet av mänsklig utveckling överhuvudtaget än vad man kan ha i gymnasiet.
Absolut. Och av världen överhuvudtaget.
Ja. Och just det här med resandet och att prova olika yrken för att veta, ja men det här verkar passa mig. Mm. Istället för att ha någon slags karriäridé. Mm. Eller att vara påverkad ifrån samhället. Att så här många behöver vi. Mm. Och då blir det skolans uppgift att se till att producera så många av den sorten som det kommer en instruktion. Mm. Det börjar ju likna ett industritänk.
Ja, visst. Det har ju varit ett industritänk länge i historien. Skolan som sorteringsmaskin brukar man tala om i utbildningssociologin ju. Mm. Liksom att vi behöver en institution som sorterar folk så att de hamnar där de passar. Liksom.
Ja. Och jag tänker för min egen del att det är väl en sån här grundläggande idé med Waldorfpedagogik. Att inte skolans uppgift är den, utan att den här breda utbildningen som gör att man så småningom i 20-årsåldern kan ha den erfarenheten att det här verkar vara min yrkesväg. Mm. Det verkar ju vara vettigare om vi pratar samhällsutveckling än det samhällssystem som vi har idag med New Public Management, där man försöker räkna ut och måttsätta och ekonomisera mänsklig utveckling. Mm. Jag vet inte om du har några tankar kring de här industriella idéerna.
Ja, nej, men jag tänkte säga först att en annan sak som vi fann som är lite intressant, det var att det fanns en tendens bland Waldorfstudenter att vara mindre påverkade av sin socioekonomiska bakgrund. Mm. Alltså, annars brukar man ju alltid säga att har man välutbildade föräldrar så går man själv vidare till högre studier. Det är ju liksom klart samband statistiskt. Ja. Om man inte det så går man inte. Men här fanns det liksom en större tendens även bland elever som inte hade välutbildade föräldrar. Att även de gick vidare till högre studier.
Spännande. Ja, det är ju verkligen intressant. Mm. Och jag antar att det även kan vara åt andra hållet. Alltså att en del elever med högutbildade föräldrar valde att bli konstnärer eller hantverkare.
Mm. Då kan det vara det. Det vet jag inte säkert. Men... ja. Nej, men det här New Public Management, det är ju jättemånga utbildningsforskare eller pedagogiska forskare som kritiserar det när det gäller skolan då, det tänket i skolan.
Mm. Vad består en sån kritik av? Eller vad har man iakttagit?
Ja, det är det här att man som lärare blir väldigt insnärjd i en massa irrelevanta saker. att man förlorar möjligheten att använda sitt eget omdöme för vad man kan göra eller vad man bör göra med en klass, utan det är liksom föreskrivet från början att vilka mål som ska uppnås och hur de ska uppnås också. Helt enkelt att man förlorar det här med läraren som konstnär, det blir ju en total omöjlighet i den regin, så att säga.
Men om du sätter in den här frågeställningen i någon slags historiskt perspektiv, alltså, för det är ju en synpunkt som brukar dyka upp, att jag, framförallt Steiner, Waldorfpedagogiken är 100 år gammalt, det har spelat ut sin roll, idag behöver man göra antroposofi eller Waldorfpedagogik 2.0 eller 3.0. Hur ser du den relationen? Alltså vilken validitet har den ursprungliga Waldorfpedagogiken idag?
Jag tycker att den har hög validitet ändå. Alltså det tycker jag framgång i den här utvärderingen. Vi fann ju andra intressanta saker också. En av de mest intressanta var väl det här som handlar om intresset för sociala och moraliska frågor. Vi hade en sån fråga med där vi kunde jämföra alltså Waldorfelevers svar med svar ifrån kommunala skolans elever, för att jag hade varit inblandad i en sån här skolverksutvärdering av SO-ämnena, samhällsorienterande ämnen, i en nationell utvärdering i Sverige av alla skolor. Då hade vi ställt vissa frågor där som handlade om hur pass intresserad, engagerad man är i samhällets moraliska utveckling, sociala och moraliska utveckling. Så vi ställde samma frågor till Waldorf-eleverna. Och till råga på allt så ställde vi dem i två, det hade vi gjort i den nationella utvärderingen också, i två årskurser, i årskurs 9 och årskurs 12, eller sista året gymnasiet. Samma frågor för att se så att säga skillnaden mellan om åldern spelade in. Och då fann vi att i de kommunala skolorna så låg intresset och engagemanget för sociala och moraliska frågor nästan på samma nivå i årskurs 9 som i årskurs 12. Ja, till och med lite lägre i årskurs 12 i så avseenden. Men i Waldorfskolorna så ökade det här intresset. Så det var högre i årskurs 12. Och nu var ju inte detta en så kallad longitudinell studie, så det var ju inte samma elever som svarade liksom vid två tillfällen. Nej. Utan det var ju två kohorter, som man säger. Mm. Så att det är inget absolut bevis, tyvärr. Men det indikerar ju ändå liksom att för Waldorf-eleverna så ökar engagemanget och intresset i de frågorna. Medan det i de kommunala skolorna, det är ungefär samma
Det är ju intressant, jag har sagt det tror jag förut, men Andreas Schleicher som är den som har gjort de här PISA-undersökningarna för OECD, han har ju så att säga offentligt kritiserat den svenska regeringen vad det gäller PISA-undersökningarna, att man inte mäter det som han anser var en viktigare del av hela PISA-undersökningen, nämligen de här sociala frågorna, sociala kompetensen i Skolverket. Det har Sverige avstått ifrån att mäta. Så jag tycker det är också ett intressant, vad ska man säga, fenomen vad det gäller statens syn på utbildning i Sverige. Som då rimmar illa egentligen med andra länders utveckling i den pedagogiska frågan över huvud. Jag tänker eftersom han ändå är så pass högt uppsatt och antar jag har någon slags bakgrund att kunna säga det här när han kritiserar den svenska regeringen. Det skulle ju på något vis bekräfta att man i det vanliga skolväsendet inte tillmäter den här sociala kompetensen särskilt stor vikt. Även om jag tycker för min del att man läser ganska ofta i media att man ur industrins perspektiv lyfter fram den förmågan som avgörande för Sveriges framtid som industrination. Så det verkar rimma illa med att man försöker tillgodose näringslivets behov. Bara som en reflektion.
Som man inte vill göra. Nej, men i och för sig, jag social kompetens är lite annat än det som... Alltså vi mätte ju inte direkt kompetens, utan det var liksom mer det här engagemanget, intresset. Va?
Jag tänker att det på något vis hänger ihop, att ett intresse gör ju att man kanske blir mer kompetent.
Det finns antagligen någon statistisk korrelation där.
Jag blev lite nyfiken, där gjorde man sig några tankar om varför det kunde förhålla sig på det sättet, att det var en skillnad så att säga.
Ja, alltså vår hypotes, eller i alla fall min hypotes, är ju att det beror på att man börjar för tidigt i den vanliga skolan med sånt här, såna här frågor, alltså som... Ja, som någon sa nyligen, jag hörde något annat seminarium, så man ska tycka så mycket i den svenska skolan. Och det där tyckandet, det börjar ganska tidigt i åldrarna liksom. Man ska ta ställning och man ska liksom... Och man börjar behandla frågor som är helt enkelt ligger utanför horisonten för barn före puberteten. Och det är ju en stor grej i Waldorfpedagogiken, att man inte ska så att säga pressa eller skapa kognitiv press på barn förrän de är mogna för det, alltså förrän i puberteten tidigast. Va? Börjar man för tidigt med det, då uppstår någonting som, och det här var någonting som noterades också i en engelsk utvärdering av Waldorfskolor, som man kallar för early closure, alltså en tidig tillstängning eller något sånt där, va? Och det var ganska intressant, alltså det var en av forskarna som, det var ett ganska stort projekt som brittiska staten finansierade för att undersöka, utvärdera Waldorfskolor i England, och han, en av dem tyckte då sig se att när det gäller till exempel det här med miljöfrågor, så kunde eleverna säga typ, ja men det läste vi om liksom i årskurs 4, det kan jag allt om, det är jag inte intresserad av nu liksom i 12-årsåldern. Alltså att man stänger av sånt helt enkelt, för det har man redan hållit på med.
Intressant. Men om jag liksom frågar dig om en slags omdömesbildning med hjälp av din pedagogiska kristallkula. Vad skulle man kunna tro att ett antroposofiskt eller Waldorfpedagogiskt bidrag borde vara i framtidens skola?
Ja, men jag tycker det borde vara en förståelse för barns och ungdomars utveckling. Men problemet är ju samtidigt då att det är någonting som man blir mindre och mindre benägen att bry sig om i den vanliga lärarutbildningen och den vanliga pedagogiska forskningen. Alltså det som kallas för utvecklingspsykologi. Det var ju en fundamental komponent i, eller fundamentalt inslag i all lärarutbildning. I Sverige och i västvärlden överhuvudtaget under större delen av 1900-talet. Det var, gjordes någon undersökning i England på 90-talet, tror jag det är så sent på, som på 90-talet, där man frågade lärare vad som är den viktigaste beståndsdelen i deras professionella kunskap. Och det var ju en överväldigande majoritet som sa kunskap om barns och ungdomars utveckling. Men sen dess, någon gång början på, eller, på 90-talet och framöver, så har det liksom vuxit fram en inom akademisk kritik emot utvecklingspsykologi, utvecklingspsykologisk forskning och sånt. Man har liksom värjt sig emot de här stora teorierna som Piaget till exempel, eller Erik Homburger Eriksson, där man försöker greppa utvecklingen från barn till vuxen i olika stadier liksom. Erik Homburger Eriksson tog ju hela människolivet från födseln till. Och man liksom, man gjorde kritiska undersökningar där man visade att de här stadieteorierna håller inte liksom, att barnen kan egentligen saker som de, i en ålder som de inte borde kunna och sådär va. Så att hela den idén om att man kunde liksom ha någon slags giltig kunskap om hur barn utvecklas, den har liksom eroderats va. Så därför är det ju väldigt svårt att komma med Steiner då och säga att det här är liksom modellen för hur barn och ungdomar utvecklas. Samtidigt som det är det som är det verkligt viktiga egentligen. För att annars blir det ju såna här saker. Så jag brukar säga att man bränner upp liksom framtida möjligheter för tidigt va. När man börjar med kognitiva problem för tidigt. Alltså det som skulle kunna bli ett fantasifullt, livfullt, levande tänkande kring sådana här saker i puberteten och senare. Den möjligheten bränner man upp så att säga. På mellanstadiet, låg- och mellanstadiet. Så att när man kommer dit i puberteten, då har man liksom ingenting kvar. Det finns inget intresse kvar. Det finns ju intresse, det gör det ju. Men alltså generellt.
Jag tänker att som lite grann någon typ av sammanfattning av resonemanget är ju att om man tittar på den offentliga skolan, så verkar man ju ha ett å ena sidan väldigt individuellt perspektiv som man lyfter fram, alltså som då inte accepteras utvecklingspsykologiskt, utan det ska vara individuell anpassning, samtidigt som man ju har liksom den andra baksidan som är väldigt allmän, det vill säga vad samhället behöver, som ju verkar vara någon slags motsättning till det individuella behovet. Där jag kan uppleva, visserligen har jag kanske en förutfattad mening då, men att Waldorfpedagogiken och antroposofin just gör det här att man har båda aspekterna. Alltså både barnets allmänna utveckling i olika stadier, samtidigt som man individualiserar det i klassundervisningen. Alltså man tar tillvara på avvikelserna på ett annat sätt, även om man har den här allmänna idén. Och det förefaller ju då vara någon slags styrka ur det här lite längre historiska perspektivet som du tar upp. Jag vet inte om du håller med om resonemanget.
Jo, i princip så tror jag att det ligger mycket i det. Samtidigt så finns det ju också, och där är väl kritiken mot utvecklingspsykologin har rätt. Det är den som har lyft fram också detta, att liksom de här modellerna, stadiemodellerna, om vi kallar dem så, de kan ju lätt bli någon slags normerande ideal, va? Mm. Då faller man utanför de här normerna, så då är man problem på något vis. Och då, ja, då passar man inte in, och så måste man hantera det på något vis då. Men det är ju när det går fel, så att säga. Man måste ju vara väldigt försiktig med de där modellerna. Mm. Och tanken är ju, som du säger, att tanken är ju att man har den generella bilden av utveckling, men man måste ju också vara väldigt vaken på hur ser det ut för det här barnet, mm, eller den här eleven.
Och där tänker jag, apropå Solviks-dokumentären som jag har varit i tv nu, att där behöver man ju också acceptera den kritik som finns.
Mm.
Alltså en viss ofullkomlighet även i Waldorfskolorna måste man ju kunna titta på och säga att där och där har man misslyckats.
Mm.
Men jag tänker att den generella idén är ju oftast, om vi tar läs- och skrivinlärning, att man har ett bredare spann innan man problematiserar den utvecklingen i Waldorfskolan.
Mm.
I grundskolan vet jag då, på grund av mina barnbarn, att där problematiserar man ju det redan i ettan. Alltså väldigt fort hamnar ju elever i ett fack att du har problem.
Mm.
Vilket ju stigmatiserar barn som hör det för mycket.
Mm.
Så där tänker jag det också, att vi är tillbaks på något vis till det som du inledde med. Alltså lärarens gärning som konstnärlig.
Mm.
Alltså precis samma sak om du spelar eller målar, så behöver du helt enkelt titta efter. Är det för mycket rött eller inte i den här kompositionen?
Mm.
Du kan ju inte utfärda allmänna regler hur många centimeter rött det ska vara i en bild. Men att det är naturligtvis helt problematiskt och ju upplagt för felaktigheter.
Ja, precis. Och det var ju den tragiska i Solviksskolan. Ett av de tragiska momenten var väl det att man hade en idealbild av ett Waldorfbarn, så att säga. Hur ska ett riktigt Waldorfbarn se ut, liksom? Mm. Det är ju lätt att såna här beskrivningar, detaljerade beskrivningar som Stein gör ibland, att de leder till såna falska ideal.
Ja, det håller jag helt med om. Och jag tänker, det jag fastnar för i Rudolf Steiners beskrivningar av Waldorfpedagogik, det är ju att det är en allmän skola för alla människor.
Mm.
Alltså att det egentligen inte i hela konceptet finns någon sorteringsmekanism överhuvudtaget. Vare sig i den första Waldorfskolan, som ju var arbetarbarn huvudsakligen, och i fortsättningen. Det styrs liksom inte av pedagogiken vilken sorts barn som ska gå. Sen att det har blivit på olika sätt i olika länder, så är det ju.
Mm.
Och det har väl att göra med att åtminstone traditionellt så är ju Waldorfskolorna ofta föräldradrivna.
Mm.
Alltså, nästan alla Waldorfskolors åtminstone begynnelse har ju uppkommit av en föräldragrupp som har velat ha en Waldorfskola på den ort där de bor.
Mm.
Och det är klart att det måste ju också färga av vilken typ av elever som går där.
Mm.
Samtidigt som det finns många fördomar, ja, men det är bara konstnärsbarn och så vidare som går i Waldorfskolan.
Mm.
Men jag tänker kanske lite som avrundning det här, vad tycker du att Waldorfskolans bidrag borde vara i den allmänna pedagogiska debatten? Hur skulle Waldorfskolan kunna profilera sig på ett bättre sätt?
Mm. Ja, jag tycker det är väldigt svårt att ge såna förslag. Alltså det finns så mycket som skulle kunna vara ett bidrag, men som samtidigt är så svårt att få in, liksom. Men jag vet inte om Waldorfskolan kanske skulle våga profilera sig mer som en andlig pedagogik. Det finns ju trots allt människor som tror på det andliga.
Mm.
Eller som tar det andliga på allvar. Jag vet inte, jag har funderat på det. Alltså, nu är ju Waldorfskolan en... Det är ju inte en icke-konfessionell skola, och det är inte en konfessionell skola, utan det är en egen kategori.
Mm.
Uh, Och alltså hela den diskussionen är ju också väldigt komplicerad, för att det här att man talar om indoktrinering i antroposofi och så vidare, det är ju klart det kan förekomma rent konkret, det kan det ju göra, men det är ju inte meningen att det ska.
Nej. Jag skulle vilja påstå att det inte förekommer särskilt ofta.
Nej.
Om man tittar på helheten. Jag vill bara, kanske också för lyssnare och tittare, lyfta fram att ett avsnitt som vi ännu inte har lagt ut, men kanske vid publiceringen av det här kommer att vara utlagt, som vi har gjort med Regula Nilo, som också är en företrädare för pedagogik. Hon var inne på samma linje. Mm. Alltså att framtiden kanske är en tydligare profilering, inte en mindre profilering. Mm. Hon var inne på till exempel att man kanske skulle ha profilskolor och sen ett antal andra skolor som var inspirerade av Waldorfpedagogik. Mm. Så det tycker jag är lite spännande då, att ni helt oberoende av varandra har en likartad blick i kristallkulan. Då blir det ju nästintill trovärdigt.
Jo, det är väl Dalai Lama som har lanserat det här begreppet sekulär andlighet. Mm. Som ju kanske är användbart i detta sammanhang. Alltså det är nog hur man nu ska förstå det, men eller vad man nu ska mena med det, men just det har väl att göra med dels det är någonting icke-konfessionellt i den meningen att det inte är bundet till en viss trosformulering eller trosbekännelse så att säga, utan man kan, trosföreställningarna kan vara hur disparata som helst, men det är ändå ett erkännande av en andlig dimension i tillvaron, va? Och som finns överallt. Och när Stanje talar om den sjätte kulturepoken, så talar han ju om hur varje människomöte är ett sakrament. Och det pekar ju åt samma håll, tycker jag, alltså att det är liksom det heliga finns här. Var vi än är liksom. Och i den meningen så är det sekulärt.
Jag tänker det är en väldigt fin slutbild också där, som pedagog, att leta efter det i varje enskild elev. Alltså, hur hittar man just den här kombinationen av det andliga och det världsliga? Och i vilka proportioner har det sen i den grupp av människor som jag har blivit satt att uppfostra? Ett intressant perspektiv.
Jag tänker det här hänger ju lite grann ihop med det som vi pratade om inledningsvis kring matematik, så att säga. Alltså, nämligen att alltså, det har rätt mycket att göra med liksom, hur förstår man begreppet andlighet? Och börjar man tänka liksom, att alltså, det är ju ingen som säger att men, jag tror på matematik. Så. Men matematik är de facto någonting väldigt metafysiskt, alltså i någon mening andligt. Och då i den meningen så blir, alltså har det också med det sekulära att göra, så att säga, för att det är liksom det är ingen liksom, det är ingen tro, utan matematik är ett faktum men har väldigt mycket med andlighet att göra.
Precis.
Och att tillämpningen är verifierbar,
alltså, ja,
att
dessutom
den stämmer.
Sen tänkte jag också en annan sak som alltså hur man så att säga välja att förstå saker och ting, alltså att jag upplever ibland att man sätter krokben för sig själv när man liksom försöker förstå saker och ting bokstavligt, och särskilt när vi pratar om Steiner och så vidare, så tror jag att en poäng eller en hjälp för mig har varit liksom att försöka förstå saker och ting ur mer ett metaforiskt perspektiv, alltså, och inte det bokstavliga.
Absolut. Poetiskt brukar jag kalla det för.
Ja.
Poetiskt språk.
Just det.
Det säger han ju ofta många gånger. Liksom, att det är ju jättesvårt att liksom uttrycka i vårt språk vad det är han har sett. Liksom. Att göra den översättningen.
Ja, börjar vi känna oss redo?
Ja. Är det något mer vi vill tillägga?
Ja,
något ord på vägen? Sådär.
Ja, det blir en lång grej till i så fall.
Ja, ja alltså, vi har ju inga tidsbegränsningar för den saken. Mm.
Nej, jag vet inte. Jag tänker, alltså, jag har ju varit inblandad i skapandet av ett masterprogram i Waldorfpedagogik i Rustanjerhögskolan i Oslo.
Mm.
Där syftet var ju att bygga broar mellan Waldorfpedagogik och vanlig pedagogik. Och det är väl det är också som jag tänker man skulle kunna satsa lite mer på här i Sverige, något liknande. Alltså, jag tror det är svårt att få till ett masterprogram med de myndigheter vi har, men jag vet inte hur de gör i Norge.
Mm.
Men just, man kan väl ordna på andra sätt, ordna möten mellan Waldorf och dels andra alternativa pedagogiker. Och, men även den vanliga pedagogiken, då bjuda in folk som, man, som vi vet är sympatiskt inställda i alla fall.
Mm.
Skulle kunna ha årliga sådana konferenser liksom.
Mm.
Där man försöker bygga broar från Waldorfpedagogik till vanlig pedagogik till annan pedagogik. Vi är inte så bra på det här i Sverige tycker jag. I Tyskland ser vi sånt mycket mer.
Ja, det där tycker jag är väldigt spännande, och just det här också att alltså, i och med att det här har liksom utvecklat sig i Norge, att hur kan liksom samarbetet utvecklas mellan länderna också så att säga, i Norden.
Mm. Mm. Jag tänker lite så här, Morten, nu är vi lite entreprenörsartade, så jag tänker ju genast det kanske vore ett framtida avsnitt i våra sammanhang, alltså att med hjälp av dig kanske bjuda in ett par sådana representanter och ha den här typen av pedagogiskt samtal.
Mm.
Och belysa de här frågeställningarna med olika slags synpunkter. Så det kanske är en boll att sätta i rullning och se om det kan vara av intresse.
Mm.
För det är ju sånt som det har ju förekommit i olika sammanhang att den typen av initiativ finns. Och då kanske ett sånt här digitalt sammanhang är det enklaste sättet att göra det på.
Mm.
Så det kan vi väl försöka få till stånd här någon gång i början av hösten. Tycker jag skulle vara väldigt spännande.
Det låter som en kul idé.
Ja. Mm. Då skickar vi den bollen till dig, Bo, att hitta på några namn som skulle kunna delta.
Ja, det finns ju verkligen goda förutsättningar för att samtalet kan fortsätta.
Ja, det tycker jag. Jag tackar dig så mycket, Bo, för att du ville ställa upp och
tack för
hit.
Att jag fick komma hit.
Ja.
Denna varma sommardag som det har varit.
Ja, börjar bli svettigt.
Ja. Ja, och vi uppmuntrar som vanligt till feedback då via de kanaler som finns på Instagram och Facebook och mail kuratetespodden@gmail.com.
Jajamän. Men tack så mycket för idag då.
Tack så
mycket. Tackar.